Hej igen. Roligt att du vill fortsätta att lyssna på boken, Utdelningsfabriken. Låt oss gå vidare med den andra delen i kapitlet, investering. Och, du ska veta att jag jobbar på att inte bli för enformig när jag läser. Vi ska fortsätta att prata om nyckeltal. Med en ambition om att investera i bolag under flera decennier, så behöver du undersöka och bli övertygad att detta är bolag som har en bra chans att leverera en stabil utdelning framåt. Men ska vi vara ärliga, så är det sällan man prickar alla aktier rätt direkt när man börjar investera. Man behöver sälja och köpa nytt ett par gånger innan man hittar sina favoriter. Det kan vara företag som inte utvecklades som man tänkt sig, som plötsligt börjar ställa in sina utdelningar, eller att man insett att man får bättre avkastning genom att skifta över till en annan aktie. Med detta sagt, så är det ändå viktigt att göra en grundlig analys av de företag du har på din bruttolista. I förra kapitlet lärde vi oss att från en strategisk höjd zooma in på vilka företag vi vill investera i, men för att komma ner en nivå ytterligare, så behöver vi leta efter olika nyckeltal i de bolag vi tittar på. Kopplat till dessa nyckeltal, bör du ha olika principer som signalerar rött, gult eller grönt när du tittar på ett företag. Principerna samlar du i ditt strategidokument. Att göra en aktieranking. Aktierankingen är ett viktigt verktyg för dig som investerare för att hitta lämpliga aktier avseende utdelning. Den innehåller viktiga nyckeltal om bolagen som du är intresserad av och hjälper dig att komma fram till vilka aktier som är de mest köpvärda för tillfället. Nyckeltalen kommer vi att gå igenom framåt i boken. Du kan i verktyget ställa in hur många poäng som ska delas ut ifall nyckeltalet för ett bolag är inom ett visst intervall. Till exempel att utdelningsandelen är under 70% ger 3 poäng, mellan 70-95% ger 2 poäng och så vidare. På samma sätt kanske du ger nyckeltalet direktavkastning 3 poäng om det är över 5% och 2 poäng om det är över 4%. Dessa poäng vägs samman i en totalsumma för aktien. Genom att sortera på aktier med högst poäng, så rankas de aktier som för tillfället är mest köpvärda. Att jobba med aktierankingen är spännande. Jagar du utdelningsaktier på många olika listor, så är det omöjligt att utan något verktyg ha koll på vilka som är guldkornen. Aktierankingen vaskar fram dessa åt dig, och du stöter på företag som du kanske aldrig hört talas om som du tack vare placeringen väljer att börja utforska. Det är intressant att sätta sig in i ett nytt företag och se om det erbjuder vad du är ute efter. Aktierankingen behöver kvartalsvis uppdateras. Läget inom företagen kan förändras och då kan aktierankingen indikera ifall du inför nästa kvartal bör investera mer i en aktie som stigit på rankingen och avvakta med någon som i senaste rankingen fått en lägre poäng. Aktierankingen är ett färdigt verktyg som finns i din portal på utdelningsfabriken.se. Vill du bygga din egen så är det också möjligt om du trixar lite med formler i Excel. Låt oss gå igenom totalt 8 stycken nyckeltal, som vi tycker är viktiga att du har koll på, och som du kan använda i rankingen. Vi börjar med ett par som kopplar till företagets förmåga att ge en bra utdelning. 1. Nyckeltalet, direktavkastning. Vi har redan på flera ställen i boken nämnt detta nyckeltal. Men låt oss förklara det lite mer grundligt. Direktavkastningen är den senaste beslutade utdelningen genom aktuell aktiekurs. Direktavkastningen är ofta en enkel information att tillgå när du undersöker en aktie, och kanske därav det vanligaste talet för att bedöma utdelningen på en investering. Det är direktavkastningen du ofta tittar på i ögonblicket du ska köpa en aktie. Hur mycket utdelning får jag tillbaka i förhållande till vad aktiekursen nu står i? Så länge du är trygg med att utdelningen inte sänks, så kan komma långt med att göra bra aktieaffärer genom att följa direktavkastningen för ett företag. Det blev, till exempel ganska tydligt under börsrasen i och med covid-krisen. Kurserna dök på alla företag, men vissa hade en historia av att inte sänka sin utdelning. Dessa kunde med en fallande kurs plötsligt går från 3% till 8% i direktavkastning, det vill säga det blev ett mycket bra köpläge. När sedan kursen vände, så fick du även bra kursvinst med på köpet, vilket bland annat kan hjälpa dig om du vill belåna aktierna. Tänk på att direktavkastningen är senast beslutad utdelning delat med kursen. Det kan vara så du hittar en aktie i januari och tycker direktavkastningen är mycket bra, men det kanske visar sig att den bygger på beslutet att genomföra en bonusutdelning i maj förra året. På den nya bolagsstämman i februari kanske det inte alls är aktuellt med en bonusutdelning detta år också, det vill säga direktavkastningen kanske inte framåt ser lika bra ut. 2. Nyckeltalet, yield on cost. För dig som är ny kring att jobba med utdelningsaktier, så kanske det kan bli förvirrande. Vad händer med min utdelning när kursen stiger eller sjunker? För att vara tydlig, aktiekursen styr inget vad utdelningen kommer att vara. Den spelar enbart roll när du köper en aktie, för att du ska veta om du köper ger en bra avkastning eller ej. Om vi bara följde direktavkastningen, skulle det vara oerhört svårt att veta hur duktig du varit på att få en avkastning på dina pengar. En aktie med en låg kurs i förhållande till sin utdelning kan få det att se ut som avkastningen kanske är 6%. Någon månad senare när aktiekursen kanske har stigit kraftigt så kanske kvoten mellan kurs och utdelning bara är 4%. Vi behöver därför ett slags medelvärde för direktavkastningarna från alla dina köptillfällen. Det är detta medelvärde som är nyckeltalet, yield on cost. Till skillnad från de övriga nyckeltalen, som är generella för alla som äger aktier i ett företag, så är yield on cost ett personligt nyckeltal, som visar vad medelavkastningen blivit enbart för dina aktieköp. Yield on cost tar det genomsnittliga inköpspriset som din bank har räknat ut för alla dina köp i ett företag och delar detta med den utdelning som företaget för tillfället ger ut. Aktiemäklare brukar publicera detta på sidan där du kan se information om aktierna i din depå. Låt oss ta ett exempel. Du bestämmer dig för att kontinuerligt investera i ett företag. Du plockar pengar från investeringsfonden 2 gånger om året och köper fler aktier i företaget. Vid dessa tillfällen så är aktiekursen olika. Samtidigt så höjer företaget varje år utdelningen. Dessa båda faktorer gör att direktavkastningen skiljer sig åt vid varje köptillfälle. Men yield on cost blir den ackumulerade avkastningen på allt du köpt på dig. Om du gör ett linjediagram med mätpunkter för vad direktavkastningen respektive yield on cost varit vid dessa tillfällen, så ser du en ganska hackig linje för direktavkastningen. Medan en mer jämn linje för yield on cost, som ändrar sig långsamt uppåt eller neråt. Kort sagt, yield on cost blir det värde som långsiktigt visar hur duktig du varit på att få en god avkastning på pengarna från investeringsfonden du köpt aktier för. 3. Nyckeltalet, utdelningsandel. Utdelningsandelen berättar hur mycket av vinsten som delas ut till aktieägarna. Här är det som investerare lätt att bli kluven. En hög utdelningsandel betyder ju att de har ett fokus på att dela ut mycket pengar till aktieägarna. Det brukar också öka direktavkastningen. Men, å andra sidan vill du ju att utdelningen ska vara hållbar. Visar det sig att de delar ut 95% av årets vinst, så återstår ju bara 5% att använda för att utveckla verksamheten inför nästa år. Väldigt låg investering i den egna verksamheten kan över tid göra att företaget tappar i konkurrenskraft och att det blir en trend med sjunkande vinster. Något som driver upp utdelningsandelen ytterligare, färre pengar kommer in, men lika mycket eller mer ska ut till aktieägarna. Hur mycket pengar som bör stanna kvar i ett företag skiljer sig mellan branscher. Bland teknologibolag på Nasdaq-börsen så är fokuset på att snabbt expandera och vidareutveckla produkterna. Här är det vanligt att man inte delar ut några pengar alls utan återinvesterar allt. Men i konsultbaserade företag kan det vara en ganska hög utdelningsandel, då det inte behövs så stora investeringar mer än personalen. En tumregel kan vara att hitta företag som ligger under 70% i utdelningsandel. Det innebär dels att företaget behåller kapital för att fortsätta utveckla nya produkter eller förvärva verksamheter. Men också att det finns en kudde som tryggar utdelningen ifall vinsten skulle gå ner något år. Tyvärr, för det är ofta med sig att dessa trygga aktier har en högre kurs, vilket innebär att direktavkastningen är lägre, många gånger runt 2-3% istället för 5-6%. Ser du en nyhet om att företaget du investerat i kommer att återköpa aktier finns det anledning att bli glad. Det betyder inte att de köper tillbaka just dina aktier utan att de köper från de som finns att handla på börsen. Ett återköp innebär att det är färre aktier som företaget behöver dela ut till. Om ett bolag har en utdelning på 5 kronor årligen och denna ska fördelas på 10 miljoner aktier, då kostar utdelningen totalt 50 miljoner kronor av årets vinst. Om de istället köper tillbaka 4 miljoner aktier under året, då är det bara 6 miljoner aktier som ska ha utdelning, och beloppet för detta sjunker då till 30 miljoner kronor. Alltså är det en mindre summa av vinsten som nu behöver gå till utdelning, och därmed sjunker utdelningsandelen. 4. Nyckeltalen, utdelningshistorik och utdelningstillväxt. Att välja en aktie för utdelningsfabriken är menat att vara en investeringsresa. Visst går det att sälja aktier som inte visade sig vara rätt för din strategi, men som investerare bör din målsättning vara en lång relation med det företag du tänker investera i. För utdelningarna kommer du ständigt att köpa på dig allt fler aktier. Hur företaget utvecklas får med tiden ganska stor betydelse för din ekonomi. Kort sagt, det är lite som att gifta dig med företaget. För att detta ska bli bra, så vill du veta om det är några lik i garderoben, du vill se hur utdelningshistoriken har sett ut. Rekommendationen är att titta minst 5 år tillbaka hur mycket företaget har delat ut vid varje årsbokslut eller kvartal. Gärna att du följer historiken kring en större börsnedgång, de sker ungefär var tionde år. IT-bubblan 2001, finanskrisen 2009, covidkrisen 2020. Företagets utdelningshistorik kan du betygsätta med olika poäng. 3 poäng. Företaget sänkte inte utdelningen under en större börskris. Punkt 2 poäng. Företaget har höjt utdelningen 5 år i rad. Punkt 1 poäng. Företaget har inte sänkt utdelningen de senaste 5 åren. Ovanstående är bara ett förslag, men det går lika bra att använda dubbelt så tuffa nivåer för dina poäng. Det viktiga är att du studerar historiken. Märker du att vissa år, andra än vid större börskriser, så har företaget sänkt utdelningen, så bör du vara vaksam. Denna investering är en del i din plan att bli ekonomiskt oberoende. Sänks utdelningen så tar det kort och gott längre tid att nå dit. Utdelningstillväxten har vi varit inne på i föregående kapitel. Det är ett nyckeltal som går att finna på vissa aktiesajter och visar medelvärdet på hur mycket utdelningen har ökat per år, ofta de senaste 3 eller 5 åren. Det indikerar hur mycket din avkastning på aktien förväntas öka per år. Men samtidigt så är inte detta någon garanti. Marknadsförutsättningarna kan snabbt ändras, och utdelningen med den. Vanligt är att försöka leta efter aktier som har en utdelningshöjning mellan 5-10% per år. Antal år utan sänkning, är han ett nyckeltal med något lägre ambition än snittökning. Utdelningen behöver inte öka alls, bara den inte sjunker. I USA finns det en lista över vilka aktier som lyckats bäst med detta, dividend aristocrats. Vi lämnar nu de utdelningsrelaterade nyckeltalen och tittar på några som berättar mer om hur företaget mår. Det är viktigt att påminna sig om att utdelningarna inte är något som lever sitt eget liv. Utdelningarna är resultatet av hur väl företaget presterar. Det kan vara så att ett par kvartal kan det gå dåligt utan att styrelsen beslutar att ändra utdelningen, men i längden funkar det inte. Vi behöver därför lära oss lite om de företagsrelaterade nyckeltalen. Vi vill inte bli lurade av första intrycket och en vacker yta. Som investeraren, så vill du förstå hur mycket av företagets resultat som genereras av egna pengar och hur mycket som är skulder. Ett högt skuldsatt företag har mindre buffert ifall något skulle hända, till exempel en lågkonjunktur. Och med en mindre buffert är risken större att de behöver sänka utdelningen. För att förstå hur det står till bakom fasaden är det tre nyckeltal som vi tycker är intressanta. 5. Nyckeltalet, eget kapital per aktie. Eget kapital per aktie är ungefär som det låter, hur mycket pengar har företaget i kassan om du räknar bort lånen. Detta sedan delat på antal aktier som finns i företaget. Ju högre eget kapital, desto bättre. 6. Nyckeltalet, soliditet. Detta nyckeltal visar hur mycket av tillgångarna i företaget som är finansierade med det egna kapitalet. Om soliditeten är 40%, så kan man, lite förenklat, säga företagets tillgångar till 40% kommer från egna pengar och 60% kommer från lån. Alla företag har lån och det finns en många olika fördelar med detta. Framförallt är det nödvändigt när man gör förvärv och priset kan vara miljardbelopp. Men lånen bör inte vara för höga. Vår rekommendation är att leta efter företag som har minst 30% i soliditet. 7. Nyckeltalet, fritt kassaflöde. Kassaflödet är den löpande strömmen av pengar ut och in i ett företag, dvs. Intäkter och kostnader. Även om ditt företag i slutet av året beräknas ha stora fakturor som de får betalt för, så hjälper inte det ifall de däremellan har stora kostnader som behöver betalas, till exempel löner, och inga pengar för tillfället finns i kassan. Med ett stabilt kassaflöde så är inflödet av pengar i en jämn takt med kostnaderna. Fritt kassaflöde visar hur mycket pengar som finns kvar i kassan löpande efter att kostnader för att driva verksamheten och kostnader för investeringar har betalats. Kort sagt, finns det alltid bra med pengar i kassan, så är det en faktor som bidrar till att företaget känns stabilt att investera i. Det finns också situationer där risken med en hög utdelningsandel kan minskas tack vare att det fria kassaflödet är högt. Efter att nu ha tittat på nyckeltal för att förstå hur företaget ser på utdelning och hur det står till bakom fasaden, ska vi titta på ett sista nyckeltal för att förstå hur aktien mår. Det ger oss viktig information om det är rätt tillfälle att köpa aktien eller inte. Det är viktigt att påpeka, det finns många fler och betydligt mer avancerade nyckeltal för att hitta rätt köptillfälle. Man kan säga att det finns en speciell gren inom aktieinvesteringar som kallas för teknisk analys. Och som bara går ut på att analysera kursgrafer. Men det kommer inte denna bok att beröra. 8. Nyckeltalet, price per earning. Har du hållit på med aktier innan så har du förmodligen hört talas om PE-talet. Det står för price per earning, det vill säga aktiekursen i förhållande till vinsten. Om ett företag har ett PE på 30 så betyder det att aktiekursen är 30 gånger högre än vad årsvinsten per aktie är. En del experter tycker man ska vara försiktig med att ta sina beslut baserat på P/E-talet. Detta för att det innehåller dubbla budskap. Ett företag som har ett högt P/E-tal kan man ju uttolka som en riskfylld investering. Förväntningarna från de stora ägarna i bolaget är väldigt högt ställda, och minsta negativa nyhet kan göra dem besvikna och få kursen att falla kraftigt. Men samtidigt visar det höga P/E-talet att investerarna har en väldigt positiv syn på företagets tillväxt i framtiden. Ett annat företag som tvärtom har ett lågt P/E-tal kan istället signalera att investerarna tror att det utvecklar sig sidled utan någon större tillväxt framåt. Ändå vill vi lyfta fram detta nyckeltal i utdelningsfabriken. Varför då? För oss så skulle ovanstående resonemang vara mer relevant ifall vi skulle försöka bedöma om vi tror att kursen kommer att gå upp och vi kanske har möjlighet att hänga på ett kursrace. Men det är inte vårt mål. Vi har med andra nyckeltal kommit fram till varför detta är en bra utdelningsaktie. Nu vill vi bara veta när vi kan köpa den så billigt som möjligt. Har den ett högt P/E-tal, så signalerar det för oss att vara kalla och vänta in ett tillfälligt ras och köpa då. Har den ett lågt P/E-tal så kan det vara ett tecken på att den är ganska stabil kring sin kursnivå. En riktlinje kan vara att du som utdelningsjägare försöker slå till när aktierna du är intresserat dig för har ett P/E under 15. Detta var 8 stycken nyckeltal som vi föreslår att du börjar lära dig för att hitta bra aktier och se hur de utvecklas. Kurstrender. Men, det är värt att påminna, att nyckeltal egentligen bara är ögonblicksbilder av hur ett företag mår för tillfället. Dessa kan snabbt förändras redan efter ett par kvartalsrapporter. Därför är det bra att balansera nyckeltalen med ett helikopterperspektiv över hur utvecklingen varit under en längre tid. Vad är det för långsiktig utveckling du ser? Den underliggande trenden glöms ofta bort när det kommer en nyhet, ett nytt kvartals bokslut eller en svacka på börsen som får aktierna att rasa. Ser den underliggande trenden positiv ut, så kan detta vara ett köptillfälle. Ett exempel där vissa nyckeltal kan se bra ut, men där den historiska utvecklingen säger något annat, är om vi jämför teknikbolagen IBM och Microsoft. Till exempel så har IBM en högre direktavkastning än Microsoft. Det vill säga du får mer utdelningspengar tillbaka om du investerar i aktier där än i Microsoft. Men tittar vi på kursutvecklingen de senaste 10 åren så har IBM:s aktiekurs sjunkit 10%, medan Microsofts kurs under decenniet har gått upp hela 700%. Går du lite djupare i den historiska utvecklingen så syns liknande trender i företagens omsättning och vinsttillväxt. Även om vi inte primärt jagar kursökningar, så ger det historiska perspektivet en sund känsla för vart företagen är på väg. Eftersom vinstutvecklingen inte är lika bra i IBM, så finns det en större risk där att man inte orkar att höja utdelningen i framtiden. Detta jämfört med Microsoft, som med en ständigt god vinsttillväxt kan hålla ner sin utdelningsandel, trots ganska höga höjningar av nivån på utdelningar varje år. Men även trender i ett mindre perspektiv är viktiga. Det kan vara ett företag som bytt vd och de senaste 6 kvartalen brutit en negativ trend. Det kan ge oss tilltro till aktien igen och att vi vill fortsätta investera i den. Vi återvänder till Dillens utdelningsfabrik. Hej Dillen, var befinner du dig nu i byggandet av din utdelningsfabrik? Jag har sen sist gjort en aktieranking och använder nyckeltalen som ni gått igenom. Jag har definierat spann som jag ger 3-0 poäng för varje nyckeltal. Eftersom jag skaffat ett abonnemang från Börsdata, så var det ganska enkelt att ladda hem nyckeltalen för de företagen jag hade på min bruttolista. Det var spännande att se vilka totalsummor varje företag fick enligt mina poängkriterier. Lite överraskande att vissa, som jag inte trodde så mycket på vid första ögonkastet, visade sig vara ganska starka. Sedan gjorde jag en sortering och valde att gå vidare med de 15 aktier som fått högst poäng och valde bort de 9 andra. Så nu är planen att börja köpa aktier i dessa företag under hösten och vara klar med min grundinvestering till årsskiftet. Tack Dylan, på återhörande. Vi har nu gått igenom strategier och nyckeltal för att komma fram till vilka aktier du bör satsa på. Vi ska nu fortsätta att diskutera när det är rätt läge att köpa dessa. Över tid får nämligen tajmingen en stor påverkan hur snabbt din utdelningslön utvecklas. När vi i inledningen av boken gav exempel på hur din utdelning med åren stiger, om du ständigt återinvesterar utdelningen i fler aktier, så gjorde vi en viss förenkling. Vi räknade på att aktiekursen var densamma vid alla tillfällen. I verkligheten så ändras den hela tiden och satsar du på bra företag så går sannolikt kursen upp med åren. En dyrare aktie innebär att det är färre som du har råd att köpa för den utdelning du får ut. Men samtidigt kan du motverka problemet genom att du lyckas tajma när det är rätt köpläge. Hur mycket upp och ner en aktie rör sig finns angivet som nyckeltalet, volatilitet. Det går att hitta på det hos de flesta mäklare. Har du börjat investera i en volatil aktie som går mycket upp och ner, så kan det vara extra bra att följa den, lära dig kurstrenden och hitta tillfället när den är extra låg och din direktavkastning blir hög. Bland annat kan du använda dig av kurslarm för att få information när det är rätt läge för dig. Att du i rollen som investerare blir duktig på att tajma köplägena gör att du kan motverka att det blir allt färre aktier du får råd till för samma investering när kursen i dina företag över åren stiger. Ska man passa på att köpa vid stora kursuppgångar eller kursfall? Det är naturligt att stora kursrörelser kring aktier som vi äger eller planerar att äga får oss att vilja agera. Är det en tydlig kursuppgång så vill vi gärna hänga på det racet innan det är för sent. Är det ett kursfall har vi lärt oss att då kan det vara köpriga och bra att slå till. Men låt oss påminna om en av de grundläggande delarna med metoden och det är att agera strategiskt på en emotionell börs. Det som avgör ifall du ska köpa i en börsuppgång eller börsnedgång är två saker. Vad nyckeltalen säger och vad den underliggande trenden pekar på. En aktie som stigit i värde mycket senaste månaden, kanske enligt dina nyckeltal har blivit för dyr för att det ska vara i linje med ditt avkastningsmål att köpa den. En aktie som plötsligt faller 5% kan vara en korrigering av en längre tids uppgång och den kanske ändå är för dyr. En aktie som kanske fallit 20% senaste halvåret kan se bra ut, men kan vara en så kallad utdelningsfälla, på engelska kallad dividend trap. En utdelningsfälla är en situation där företaget under flera kvartal har presterat dåligt och gjort sina aktieägare besvikna vilket har pressat kursen. Du har enbart fokuserat på direktavkastningen som skjutit i höjden när kursen fallit, utan att titta på hur det står till med företaget. Till slut spricker bubblan. Den dåliga vinstutvecklingen gör att företaget rejält behöver sänka utdelningen. Med detta besked så faller aktien ytterligare. Du hamnar i ett svårt läge då du behöver göra en stor förlust för att ta dig ur denna investering om du inte längre tror på företaget. Man säger att du hamnat i en utdelningsfälla. Detta är något du bör vara uppmärksam på. När aktier rör sig upp och ner så finns det en enkel matematisk regel att ha i åtanke. Vi kallar den för hälften ner kräver dubbelt upp. Ifall en aktie först kostar 100 kronor och sedan faller 50% till 50 kronor, men därefter återstiger just 50% igen så ligger då aktien ändå bara på 75 kronor. Det vill säga för 50% fall krävs det 100% ökning för att vara tillbaka på ursprungskurs. För att summera. så vill vi säga att det är bra att nyttja framförallt börsnedgångar för aktieköp, men bara om dina principer för nyckeltalen och den underliggande trenden säger så. Varför ska man inte köpa aktier när börsen är öppen? Att handla aktier på mobilen är väldigt enkelt när du väl etablerat din aktiedepå. Det går så oerhört snabbt att köpa och sälja, att det är lätt att det framkallar ett slags spelberoende. Förutom att du riskerar att göra ogenomtänkta köp, som innebär både värdeförluster och sämre utdelningslön, så blir det snabbt kännbara finansiella kostnader. Vår rekommendation är att du aldrig handlar medan börsen är öppen. Sov på saken och lägg en köporder till en genomtänkt kurs till öppningen av börsen nästa dag. Helst av allt bör du försöka planera så mycket som möjligt av dina aktieinköp kvartalsvis. Då bestämmer du hur mycket du under kommande 3 månader ska ta från investeringsfonden för att investera i ett visst företag. Ett tips är att utnyttja långa köpordrar och kurslarm. Låt säga att du är intresserad av att köpa aktier i ett visst företag. Många av nyckeltalen ser bra ut. Du förstår företagets affär och tror på marknaden som de verkar på. De delar ut 5 kronor per aktie och kursen ligger på 115 kronor, det vill säga en direktavkastning på 4,3%. Men du har satt en princip att inte köpa aktier som vid tillfället har en direktavkastning under 5%. För att det ska funka behöver aktiekursen sjunka till 100 kronor. I dessa lägen kan du göra 2 saker. Lägga en köporder som gäller under lång tid. Är det en aktie på svenska börsen kan du lägga en order som gäller upp till 3 månader framåt. I detta fall kan du lägga en order på 100 kronor. Om kursen någon gång under denna tid når den nivån så är chansen stor att ditt köp går igenom. Eller sätta ett kurslarm. På utländska börser kan du inte ha köpordrar som gäller lika länge, men då kan du istället ha kurslarm som gör att du får ett SMS när i detta fall kursen är nere på 100 kronor. Ska man köpa före eller efter kommande utdelning? Att köpa på sig aktier innan kommande utdelning kan vara lockande. Men ofta brukar aktiekursen sjunka motsvarande som utdelningen på X-dagen, det vill säga från och med det datumet som handel med den aktien inte ger utdelning. Köper du den innan den dagen så får du ju årets eller kvartalets utdelning. Köper du den efteråt, så kan du möjligen köpa till en lägre kurs och få något fler aktier för samma pris som innan. Dock visar exemplet i appendix att det kan ta upp till 20 år innan du kommer i kapp med fler aktier om du hoppar över den första utdelningen. Ska man köpa många, eller få, aktier samtidigt? Om du långsamt investerar i ett företag genom att köpa mindre antal aktier vid många tillfällen, då minskar risken att du köpt vid fel läge. Du följer kursrörelsen över tid och lär dig runt vilken nivå den har ett så kallat stöd, det vill säga att den inte brukar sjunka lägre än så. Och när det är bra läge att köpa. Det andra alternativet är att du gör en noggrann kalkyl för din aktieinvestering och bestämmer dig för en viss kurs som du vill slå till på. Vid den kursen gör du ett större köp och sen är du klar med investeringen för tillfället. Fördelen kan vara att du kräver en mindre insats än att köpa ofta, samt att kursuttaget många gånger blir lägre på detta sätt. Genom att ställa in hos din aktiemäklare hur stora aktieaffärer du gör i snitt, så går det dock att hålla ner kursuttaget ändå. Vad tycker Pontus och Emil? Köper ni aktier i små eller stora poster? Pontus: när jag hittat en aktie som jag börjar intressera mig för, så köper jag några få aktier för att ha den i min portfölj. Då blir det att jag följer den regelbundet, efter ett tag lär jag mig hur kursen rör sig och så köper jag stegvis på mig mer aktier. Det kan vara ganska många köp under lång tid, innan jag känner mig färdig med investeringen för tillfället. Emil. Jag lägger nog en hel del tid på att analysera en aktie, läser kvartalsrapporter, kollar nyckeltal och tittar på trender. Därefter bestämmer jag mig för vilken nivå som är bra att köpa på. Är aktien på den kursnivån, så slår jag till stort, eller så sätter jag ett larm. Jag brukar tänka att mitt case blir ju inte sämre, även om det visar sig att man kunnat tjäna ännu mer om man köpt aktien senare. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss fortsätta med, när ska man återinvestera utdelningen? När du får aktieutdelning så finns det vissa aktiemäklare som automatiskt triggar en fråga om du direkt vill återinvestera utdelningen till att köpa fler aktier i samma företag. I utdelningsfabriken funkar det inte riktigt på detta sätt, då utdelningspengarna ska passera ett varv via din hushållsekonomi och ta konton innan motsvarande belopp kommer in igen i investeringsfonden. Kort sagt, det kapital du har att återinvestera för är det som finns i investeringsfonden och inte det du nyss fått i utdelning. Men ändå är det klokt att reflektera över när det är ett bra tillfälle att bygga på med fler andelar i företaget som nyss gett en utdelning. Det finns tre olika strategier man kan ha. Att köpa kort efter att utdelningen skett. Eller vid lämpligt tillfälle innan nästa utdelning, ofta under kommande 12 månader. Eller att istället investera utdelningen i den aktie som ligger högst i din rankning för tillfället. Att återinvestera i närtid ger dig möjlighet att köpa till en lägre kurs innan aktien hunnit återhämta sig efter senaste utdelningen. Som vi nämnde tidigare så är det nästan en standard att en aktie som har 6% i direktavkastning också får en kursnedgång på 6% när X-dagen kommer. Så det är en viss köpreda då. Det andra är att vara lite mer kall och vänta in en eventuell större korrigering på börsen som aktien dras med i och istället köpa då. För svenska aktier har du ofta drygt ett år på dig att hitta detta läge. En del pekar på att Stockholmsbörsen rör sig cykliskt när kurserna går ner på hösten och stiger på våren fram till utdelningsperioderna i mars, april och maj. Med denna teori så kan det vara anledning att hålla lite på utdelningen som kommit in på våren och göra investeringarna först på hösten. Men ändå i god tid till kursuppgångarna och utdelningsperioden nästa vår. Med amerikanska aktier som oftast har kvartalsutdelningar finns inte riktigt detta cykliska utrymme. Sedan är det värt att nämna att du inte slaviskt måste köpa mer aktier i det företag som nyss gett utdelning, utan istället kan välja bland de som ligger bäst till i aktierankingen för tillfället. Så, hur ska du hantera plötsliga negativa nyheter som dyker upp? Det finns många typer av nyheter som kan göra att en aktie plötsligt faller. Låt oss gå igenom några av de viktigaste orsakerna. En nyhet om resultatförsämring. Det kan vara en vinstvarning, kvartalsrapport eller ekonomisk nyhet om tappade nyckelkunder och kontrakt. En nyhet om minskad aktieutdelning. Av någon anledning meddelar företaget att de planerar att sänka utdelningen vid nästa utdelningstillfälle. En nyhet om interna förändringar. Ägare, eller folk i ledande position, så kallade insiders, som säljer en stor börspost, eller så är det viktiga nyckelpersoner som kommer att lämna företaget. En nyhet om sänkt riktkurs. Något analyshus har gett företagets aktier en sänkt riktkurs och kanske en säljrekommendation, vilket påverkar den rådande kursen negativt. En nyhet om direkta hot. Det kan handla om oegentligheter som kan resultera i skadestånd, till exempel kartellbildning, ekonomisk brottslighet eller penningtvätt. En nyhet om indirekta hot. hot som påverkar branschen eller börsen i sin helhet, till exempel nya regleringar mot sektorn eller makropolitiska händelser som får stora följder. Allt detta är exempel på information som kan få aktiekursen för ett företag att falla plötsligt. Är det ett mindre bolag kan fallet vara större än för stora bolag vid liknande nyheter. Som investerare gäller det för dig att förstå om kursfallet är ett köptillfälle för aktien, eller det vi kallade för en utdelningsfälla. Egentligen så är det ganska enkelt. Tror du att den kommande utdelningen inte påverkas av denna nyhet? Så är det tillfälle att köpa aktien på rea. Tror du däremot att utdelningen kan påverkas negativt? Så gäller det att fundera på om det blir ett tillfälligt hack i utdelningskurvan eller en långsiktig försämring. Ett tillfälligt hack kan vara att företaget behöver betala ett stort skadestånd. Det kanske påverkar hur mycket som blir över till nästa utdelningstillfälle, men väl året därefter är förutsättningarna återigen goda för att vinsten och utdelningen ska vara tillbaka på normala nivåer. Negativa nyheter som kan få långsiktiga konsekvenser för utdelningen kan vara om branschen drabbats av stora regleringar som försämrar vinsttillväxten i företaget framåt. Värt att nämna är att stora nyheter som skapar kursfall oftast är ett tillfälle att köpa snarare än att sälja. Större anledningar till att sälja är ofta trender med fallande vinster över många år. Detta blir tyvärr inte alltid till stora nyheter. Hur stor krigskassa ska man ha? Hur mycket pengar ska man då ha för att kunna köpa på rean ifall börsen dyker? Detta är helt beroende på den riskaptit som du har. Och hur disciplinerad du är med att följa din strategi. Det finns två faktum som historien visar. Det ena är att börsen med ganska jämna mellanrum dyker och det andra är att den historiskt alltid gått upp. Kursfall kan vara både som korrigeringar om börsen gått upp en längre tid. Eller som stora kriser med kraftiga fall. Utgå från att det blir någon dipp varje kvartal och en lite större dipp årligen och därtill kriser som kan uppstå av politiska orsaker. För att vara beredd på detta så behöver du hela tiden ha kvar lite kapital i investeringsfonden. Men det är en balans. Sparar du för mycket så blir det mindre till investeringar och utvecklingen av din utdelningslön sker långsammare. Har du kvar för lite så är du bakbunden när tillfällena kommer. Rekommendationen är att du sätter upp en procentsats i ditt strategidokument över hur stor buffert som alltid ska finnas i investeringsfonden i förhållande till värdet på dina aktieportföljer. Ska man sälja dyra aktier för att köpa fler billiga? Vi har på många ställen i boken redan påpekat att vi inte ska investera i aktier för att bli rika på kursuppgången. Och helst undvika att sälja dem. Men låt oss ändå titta närmare på vad som är effekterna om vi säljer aktier som stiger till värde för att kunna köpa andra. Först är det viktigt att förtydliga att om ditt case för att äga utdelningsaktier i ett företag över tid förändras så ska du sälja dessa aktier. Mer om vad som kan vara anledningar till detta längre fram i boken. Men här tittar vi på att istället sälja aktier för att hämta hem en vinst och nyttja det till andra aktieinköp. Låt oss säga att du under värsta börsoron under coronakrisen hittar ett köpläge och investerat 30 000 kronor i företaget Alfa. Aktiekursen är 100 kronor och utdelningen 7 kronor, det vill säga 7% direktavkastning. Drygt ett år senare så har aktiekursen för Alfa stigit kraftigt till 170 kronor. Företaget har ökat utdelningen något till 7 kronor och 50 öre. Men på dessa nivåer har direktavkastningen nu sjunkit till 4% och Alfa-aktien är för tillfället för dyr för dig att fortsätta investera i. Skulle utdelningen öka ett par kronor och kursen låg still, så skulle det nog bli ett bra case att fortsätta med igen. Men inte just nu. Samtidigt har det uppstått ett bra läge i ett annat företag som heter Beta. Deras aktie har för enkelhets skull ett liknande köpcase som Alfa hade under coronakrisen med 7% direktavkastning. Du bestämmer dig för att sälja alla aktierna i Alfa och för pengarna köpa i Beta. Med värdeökningen i Alfa har du nu mer pengar, vilket gör att du får fler aktier i Beta och med det så får du mer utdelning. Kort sagt, genom att ta hem vinsten i Alfa och investera pengarna i Beta, så har du i detta exempel ökat utdelningen med 60%. Så, varför är inte detta något som vi rekommenderar? Det är inte fel att nyttja kursvinster till att köpa fler andelar i ett annat företag och öka din utdelningslön. Men, det är ändå inget vi förordar. Detta på grund av två anledningar. Insats och kontroll. Viktiga ledord i metoden är ju långsiktighet och hållbarhet. Som en maratonlöpare, så gäller det att hitta ett tempo som du kan hålla under en lång distans. För ditt arbete med utdelningsfabriken så är det förmodligen en tidsrymd över 10 år. Då får inte arbetet med fabriken bli för betungande. Målbilden är att den tuffar på av sig själv och att du kontrollerar den en gång i kvartalet. Börjar du jaga kursvinster så kommer du att glida över mot att trada aktier. Det kanske kräver att du behöver följa börsen dagligen och ta hjälp av tekniska analyser för att hitta rätt köp- och säljlägen. Det kanske inte låter speciellt ansträngande, men över lång tid finns det en risk att detta arbetssätt inte håller. Den andra anledningen är att du lätt tappar kontrollen över vad din kalkylerade utdelningslön ligger på om du ständigt rycker bort och stoppar in nya kugghjul i pengamaskinen. Det är inte alltid som försäljningen av aktier i ett bolag omgående motsvaras av en lika stor investering med exakt samma avkastning i ett annat. Kanske det tar lite tid innan du successivt köpt på dig aktier i det nya bolaget som motsvarar värdet i det tidigare. Däremellan är det svårt att vara helt trygg med att du har samma inflöde av utdelningar som du planerat för. Dessutom så är det ett nytt bolag att lära känna, att förstå verksamheten, nyckeltalen och historiken. En metafor kan vara att man brukar kunna få upp sin lön om man byter jobb ofta, men det kan också bli slitigt att ständigt komma in i arbetet på nya arbetsplatser. Kort sagt, har du möjlighet att investera extra tid till att pricka kursvinster och behålla kontrollen över din plan, för när du ska bli ekonomiskt oberoende, då kan det fungera att nyttja vinster i vissa företag till att köpa mer utdelningsaktier i andra. Men är du tveksam, så är vår rekommendation istället att du köper mer i de företag du redan har när det är läge för detta. Och att du enbart säljer när caset för något bolag du investerat i under en längre tid har försämrats. Vad tycker Pontus och Emil? Brukar ni ta hem vinsten i aktier som gått upp för att köpa fler aktier i andra företag? Pontus. Jo, jag har gjort det. Gjorde det nog mer i början. Det är lockande. Och det blev flera bra affärer. Men över tid har det blivit allt mer sällan. Problemet för mig var att det blev rörigt att hålla koll på hur hög utdelningslön jag hade. Jag blev också mer påverkad hur börsen gick och mer emotionell när det var dags att slå till. Sedan var det inte alltid att caset för företaget jag gick till var helt genomtänkt. Bland annat hände det att jag märkte att utdelningstillväxten hade varit bättre om jag var kvar i första företaget. Numera handlar det oftare om att jag över en längre tid kanske viktar om ifall jag känner att jag får bättre avkastning i en annan aktie jag har. Emil. Nej du. Det är inte min grej. Mitt fokus är att hålla koll på att de företag jag investerar till lever upp till kasen jag satt upp. Märker jag över tid att de inte gör det så säljer jag. Men även det är ganska sällan. Jag gillar de företag jag investerat i och har följt dem i flera år. Jag känner mig stolt över kursökningen som varit i de flesta bolag jag äger i. Det är ett kvitto på att min research och timing varit bra. Det räcker så för mig. Tack så mycket Pontus och Emil. Låt oss fortsätta. Och prata om när det ändå är rätt att sälja aktier. Så, om det nu inte handlar om kursvinster, utan att sälja för att caset förändras, vad är det som gör att vi ändå bör ta det steget? Svaret är att du bör sälja om du märker att nyckeltalen, som gjorde att en gång du investerade i aktien, har försämrats. Det kan vara att de har passerat nivåer som inte är acceptabla för dig i ditt strategidokument, eller att aktien får en dålig sammanvägd poäng i din aktieranking. Dock, bör detta kunna sättas ihop med en negativ trend som du sett över flera kvartal, kanske under 2-3 år bakåt. Nedan är några exempel på situationer när det kan börja bli dags att fundera på om du ska sälja aktierna i företaget. Utdelningen har sänkts 2 år i rad, eller varierat på ett sätt att den är väldigt svår att förutse. Eller, utdelningsandelen börjar bli ohållbart hög och ser ut att leda till en utdelningssänkning. Eller, vinsten har försämrats över en längre tid. Eller, företagets inriktning har förändrats. Eller, det har gjorts dyra förvärv som gjort företaget mer skuldsatt, och soliditeten har sjunkit till ohälsosamma nivåer. Dessa olika scenarion är bra om du reflekterar över, och så skriver du in det som principer i ditt strategidokument, för hur du vill agera i svåra situationer som kan dyka upp. Efter att vi nu har gått igenom strategiska frågor och när det kan vara läge att köpa och sälja aktier, så är det dags att titta på hur du praktiskt går tillväga när du ska börja handla. Det första du behöver göra är att bli kund hos en aktiemäklare. Det kan vara din bank eller en separat mäklare. Väl som kund där så är nästa steg att du skapar ett eller flera depåkonton. Det är därifrån du sen köper dina aktier. Av olika anledningar, främst skattemässiga, så köper vi alltså inte aktier från investeringsfonden utan för över vid behov pengar till depåkontorna och investerar i aktier därifrån. Det finns 3 olika typer av konton att handla aktier med. Värdepapperskonto, investeringssparkonto och kapitalförsäkringskonto. I korthet är investeringssparkonto mest lämpligt för dig om du ska spara i svenska aktier och kapitalförsäkringskonto ifall du vill spara i utländska. Värdepapperskonto var tidigare den vanligaste kontotypen, men som nu i förhållande till de andra kontotyperna inte alls är lika fördelaktig, då du med den behöver betala mer i skatt för vinster och för dina utdelningar. Med kapitalförsäkringskonto för utländska aktieinnehav så kan aktiemäklaren, till exempel Avanza, ta på sig ansvaret att för din räkning kräva tillbaka den så kallade källskatten, som landet där du köpt aktien har tagit ut när du fått utdelningen. I nästa kapitel om ekonomi så går vi djupare in på hur skatterna kopplat till dessa olika typer av depåkonton räknas ut. Hur många depåkonton ska man ha? Detta är helt upp till dig själv hur du vill gruppera dina aktier och hur många depåkonton du behöver för detta. Vi kallar det också för vilka portföljer du vill ha. Nedan några exempel på hur du kan gruppera. Att gruppera efter svenska och utländska. En portfölj för svenska aktier och en annan portfölj för utländska aktier. Eller att gruppera efter bransch. En portfölj för till exempel fastighetsaktier, en annan för bank och försäkring och en tredje för teknologiaktier. Eller att gruppera efter valutor. En portfölj för aktier som handlas i kronor, en för aktier som handlas i dollar och en tredje för det som handlas i euro. Denna uppdelning av portföljer kan hjälpa dig ifall du vill sprida riskerna så att du inte blir för sårbar för valutakursförändringar. Eller att gruppera efter risk. En portfölj för aktier med hög risk där kurserna kan röra sig ganska kraftigt, och en annan portfölj för mer stabila aktier. Det går också att kombinera olika ovanstående alternativ, till exempel kanske du vill ha en svensk portfölj för bank och försäkring, investeringssparkonto och även en utländsk portfölj för samma bransch men då som kapitalförsäkring. Men, det är som sagt, helt upp till dig själv hur du vill strukturera dina portföljer. Låt oss återbesöka Dillon och bygget av hans utdelningsfabrik. Hej Dillon! Tidigare så hade du ju på en nettolista av 15 aktier som du skulle investera i. Har du kommit igång med att handla?
Ja, jag har börjat köpa på mig aktier i dessa bolag. Först så grupperade jag aktierna i 3 kategorier och sen skapade 3 depåkonton hos Avanza kopplat till dessa. Det blev 2 stycken investeringssparkonton med lite olika inriktning för de svenska aktierna, och ett kapitalförsäkringskonto varifrån jag planerar att handla de utländska aktierna jag har valt ut. Efter lite jobb så finns det nu ungefär 300 000 kronor i min investeringsfond, och planen är som tidigare, att ha köpt aktier för 250 till 280 000 kronor innan året är slut. Jag hoppas få till en jämn spridning så att jag landar på ungefär lika stora innehav i respektive bolag. Hade tänkt att investera 15 till 20 000 kronor i varje företag. Nu är det drygt 3 månader kvar tills årsskiftet och för att det inte ska bli för mycket handlande så är min ambition köpa vid några färre tillfällen. Tänker mig att för varje företag göra först ett mindre köp runt 5 000 kronor och ett större runt 10 till 15 000 kronor. För att hitta rätt kurstillfällen för de svenska aktierna så har jag nu lagt köpordrar som får gälla fram till årsskiftet. Har ju satt dessa lite under dagskursen och hoppas att de slår in ifall kursen dyker. För de utländska aktierna kan jag ju inte göra det. Men där har jag satt olika kurslarm som gör att jag får sms-meddelanden när det är läge att köpa. Tack, Dillon. Vi hörs igen lite längre fram i boken. Det är nu dags att sammanfatta det 3:e kapitlet, investering. Du har nu fått pröva din andra roll i utdelningsfabriken, att vara investerare. I detta kapitel har vi gått igenom många olika strategiska frågeställningar som du ställs inför när du ska välja ut aktier och när det är läge att köpa och ibland sälja. Det finns sällan något rätt eller fel kring detta, det handlar mer om att göra olika överväganden av positiva och negativa aspekter och landa i vad som är i linje med din målsättning. Det du bestämmer dig för bör du ange som principer i ditt strategidokument. Som ett komplement till de strategiska valen så har också vi gått igenom olika nyckeltal som är bra att kunna när du jobbar med utdelningsaktier. Dessa kan nyttjas tillsammans med en aktieranking. Med den kan du snabbt gallra ut de bästa aktierna. Vad som är en bra aktie bestämmer du själv enligt hur du väljer att poängsätta värdena på olika nyckeltal. I slutet av kapitlet har vi gått igenom hur du praktiskt kommer igång och börjar handla dina aktier, och vi har nämnt olika typer av depåkonton, där investeringssparkonto passar för svenska aktier och kapitalförsäkringskonto är lämpligt för utländska aktier. I nästa kapitel, som är det sista i metoden, så kommer vi att prata om din 3:e roll som ekonom. Då handlar det om att få in så mycket utdelningar som möjligt till utdelningsfonden. Och i förlängningen planera för hur dessa pengar ska betala dina räkningar. Vi börjar närma oss de sista stegen i processen genom fabriken. Men, innan du lyssnar på nästa kapitel, så rekommenderar jag att du reflekterar lite kring det som vi tagit upp i denna del av kapitlet investering. Leta gärna upp nyckeltalen vi nämnt, för de aktier som du började titta på efter första delen av kapitlet. Pröva att utifrån nyckeltalen jämföra aktierna med varandra. På återhörande.